Hälsa er varmt välkomna till The Lab Rats avsnitt 6 och bygga muskler för äldre. Välkommen Göran.
Tack så mycket. Och det är väl jag som är den äldre av oss.
Ja, enligt jag har ju börjat eller tagit upp fotbollen här igen och spelar i veteranserien, men det är plus 35, då kvalar man in i veteranserien.
Exakt. Ja. Tidigare var det juniorveteran när man var 35.
Ah, okej. Okay. För det var en kompis till mig. Han sa att, okej, plus 35. Men då är du seniorveteran. Jag bara, ja, kanske är det. Sen tror jag snittet var ändå så här runt 55. Ja, men 50-55 var det nog en hel del som var med. Men de var fortfarande duktiga och liksom rörliga. Så att det var liksom inte super, alltså så här, att man bara skrattade sig igenom matchen heller.
Nej. Jag spelade tennis för aktivt. Då hade vi en gammal Davis Cup-spelare i klubben.
Okay,
yeah. Som tävlade veteranklassen, eller som de andra kallar det för, mumieklassen.
Yeah.
Och han var, nu har de upp till plus 85.
Okay.
Så de var väldigt höga åldrar. Mm.
Men han var grym.
Han var grym, han vann allt, han var fantastisk.
Ja. Du har haft premiär för din nya föreläsning, eller vad man ska kalla det. Det är ju en halv dag, du och Monica Björn, ni var just i Göteborg.
Just det, hormoner, muskler och rock'n'roll, vad vi kallat den för. Och det var fantastiskt, det var otroligt kul. Yeah. Och vi har valt att köra lite mindre format, så att vi har sagt ungefär 30-40 personer bara, så att det blir mycket interaktion med publiken också. De fick ställa sina frågor en hel timme så att Monica kan svara på frågor som avslutning.
Mm.
Spännande, mycket utifrån det vi har pratat om. Igår var det 3 stycken män i rummet.
Mm.
Resten kvinnor.
Det är så.
Medelålders kvinnor.
Ja.
Och lite yngre och lite äldre. Men ja. Det var liksom målgruppen. Så rätt intressant att se vem som engagerar sig i de här frågorna.
Ja, nej men jag upplever rätt mycket så här event och målgrupper här i tränings- och hälsobranschen är... Det är kvinnorna som sluter upp, som kommer. Jag vet inte vad det är med män och killar, att de är svårfångade på den här typen av saker.
Otroligt svårfångade och väldigt, väldigt... det här var så neutralt, det som Monica och jag gjorde ändå. Att vi försökte liksom verkligen rikta in oss på båda könen.
Mm.
Men ändå blir det kvinnorna. Och det säger jag mycket på mina inlägg på sociala medier också, att det är kvinnorna till väldigt stor utsträckning som är engagerade.
Mm. Jag tycker det är intressant. Nu gör jag inte så mycket liksom träningstips och kosttips och sånt där på min Instagram som jag gjorde för, ja, framförallt under pandemin när man hade lite mer tid och sådär. Så gjorde jag mycket, men då var det framförallt kvinnor, tjejer som svarade i kommentarsfältet och peppa och liksom ställde frågor liksom sådär. Och så killarna, de skickar privat eller med kompisar skickar liksom sms, eller när man pratar med dem så kommer frågorna fram, så att det inte är så här i öppet forum, är inte riktigt på samma sätt på killarna, upplever jag i alla fall.
Ja, men du, det är det jag har upplevt nu också på sista tiden. Och jag vet, vi har pratat tidigare om i början när jag la ut lite om träning och sådär.
Mm.
Ja, då kom det här liksom hatet och fick höra att man var ful och man skulle söka terapi och ge upp och alla de här sakerna. Det var otroligt mycket. En rätt känd person, han föreslog att vi skulle lägga upp träningsbilder och jämföra bilderna med varandra.
Aha, okay.
Och jag sa att om han kände för dig så fick han kanske hitta någon annan lekkamrat. Så att det var mycket konstiga saker. Men nu är det faktiskt mycket mer seriösa frågor som man får.
Ja, kul.
Men också det här som jag råkar ut för nu. En som verkligen insisterade på att ta reda på vad jag egentligen tog för någonting.
Mm.
Och han försökte typ på varje pris få fram att, ja, men är det något läkemedel du tar? Och nej, det finns inga läkemedel jag tar, men är det något annat du tar? Och han försökte liksom gå kring katten kring het gröt.
Men är det mycket sådana frågor då? Det är för att fitnessbranschen, bodybuilding, där det är ingen liksom rök utan eld. Det har ju varit, eller det är, finns kring det, men det behöver inte betyda att alla är dopade. Men jag kan tänka mig att man då kanske tänker att men vänta nu, kan han vara ren?
Ja, och jag från början inte fått det här, och det kan jag förstå själv.
Ja.
Men nu kommer faktiskt de här frågorna.
Ja.
Och då kan jag säga att jag är helt ren.
Mm. Ja, men det är bra. Jag tror att det här också tappar in på det här samhället som vi har, där folk söker det där pillret, den där lösningen, den där dieten eller vad det nu är för någonting som ska lösa hela pusslet liksom, istället för att inse att det är ganska många olika delar som ska ihop. Så att då kanske man tänker att men Göran, han har ju blivit jävligt fit, han har byggt muskler här. Mm. Och så han måste ju såklart ha hittat någon.
Han måste hitta den här quick fix eller någonting.
Ja.
Eller de här 16 weeks of hell som vi har pratat om tidigare också. På det här, jag tror att vi lurar så himla många på det här sättet. Det tar sån tid. Och det är ju också många så här, men jag vill inte ha så här mycket muskler.
Nej,
du kommer inte få så mycket muskler heller. Det är ingen risk. För att det är liksom, det tar mycket tid. Det vet du som har hållit på så i alla tider.
Nej, det tar mycket tid. Sen är ju liksom genetik också. Jag har ju jättelätt för att lägga på mig muskler. Jag har svårare att gå ner å andra sidan. Så att, och andra har ju typ tvärtom. De kan inte lägga på sig, men de kan liksom snabbt liksom trimma till sig på väldigt kort tid. Så att det finns ju också med som en faktor. Men generellt då, för motionären och sådär, och när jag jobbade som PT, så kunde det vara så här första mötet man har med en klient, och oftast kvinnor då som ändå var majoriteten av mina klienter, och tror jag generellt sett är majoriteten av PT-kunder där ute, att de vill styrketräna och de vill bygga lite muskler, men inte för mycket. De vill inte bli bulkiga och sådär, och jag bara vi kommer ju träna här en gång i veckan liksom, här under kanske 10 veckor någonting, så att det är nog ingen större risk att det kommer liksom stor och bulkig. Det krävs lite mer än så. Liksom.
Ja. Och jag fattar den här rädslan. Och att man har den rädslan och man har inte den förståelsen hur mycket jobb som krävs egentligen.
Mm.
Jag menar, det är inte lätt. Nej. Det är inte lätt att bygga synliga muskler.
Jag tänkte först kring det här ämnet liksom, att bygga muskler då, som vissa då kan känna på förhand att de är lite rädda för. De är livrädda för att bygga på sig och bli bulkiga och muskliga och sådär. Och sen har du andra aspekter, att andra, och det tyckte jag nästan som personlig tränare var ännu svårare. De här som har extremt svårt för att bygga muskler, som bara inte vill någonting annat, men liksom får kämpa för varenda liten muskelfibrer som kommer till. Så att det finns ju absolut, de som lägger på sig enkelt, inte så många har jag träffat på, och sen har jag andra aspekter med de som inte lägger på sig, som har jättesvårt att lägga på sig, och de är också en ytterkant, och sen har de flesta liksom, säg genomsnittet, och där liksom, ja, det är inte superenkelt liksom, men det går, så att lite så här basics för muskeltillväxt är liksom att du stimulerar musklerna. Du gör någonting, en övning, en prestation, och sen kroppen bryter ner och bygger upp liksom, för att stärka upp och liksom kunna ta den där stimulit på ett bättre sätt nästa gång. Så att på så sätt så bygger du upp en tolerans, liksom en muskelmassa över tid. Och den är specifik, så du måste träna den muskelgruppen som du vill ska bli större. Så det går inte att bara träna allmänt så där, träna lite ben och hoppas att liksom ryggen hänger med. Det gör den inte, utan man måste ju på de musklerna som man avser att stärka upp. Men några andra liksom så här punkter att tänka på, det är liksom stimulansen. Måste man se till att få att muskeln blir stimulerad, alltså att den blir utmanad. Så att där har du ju både motståndet, hur tung vikt du har, och tyngd kan komma på olika sätt, att du har liksom en tung vikt per definition, eller att du gör många repetitioner på kanske då en, inom parentes eller inom citattecken, lättare vikt. Vi kommer in på det när vi pratar om ditt träningsupplägg där, så att den måste till. Du behöver jobba liksom i muskelns eller behöver, men helst i muskelns fulla längd, alltså hela range of motion. Det finns ju två olika varianter, flerledsövningar eller isolations övningar. Vad jag kan se så är det inte någon jättestor skillnad, men däremot så kan det vara smart att göra en mix utav båda dem, att det inte är utestunna det ena eller andra, men du kommer kunna bygga muskler både på att köra flerledsövning, till exempel knäböj, eller en isolerad, ja, säg en bicep curl i en maskin. Det är en typisk isolationsövning. Du behöver en variation. Så att på ett eller annat sätt justera programmet över tid för att inte kroppen ska vänja sig och liksom komma in i någon slags comfort zone. Intensitet, då är lite inne på att jobba med motståndet där. Och sen antalet set som du behöver liksom vara på muskelgrupp per vecka. Och där har man sett någonstans för motionär för att få en okej, okay, alltså någon slags gyllene medelväg då. 2-4 set per muskelgrupp per vecka. Men du får en större muskeltillväxt om du kör alltså 10 set. För jag vet att du kör vissa liksom pass som är upp mot det. Så att du får ju såklart, men den är avtagande. Så att det är inte så, du får mer bang for the buck som nybörjare på liksom det här 2-4 spannet. Men ska man till exempel som det är då, tävla eller liksom göra på den nivån, ja, då kommer du behöva träna betydligt, vara på muskelgrupperna betydligt fler gånger per vecka. Och sen är det väl en smart idé att sprida ut belastningen över flera pass på en vecka snarare än att köra liksom 1-3 timmars pass per vecka. Av en massa olika orsaker så är det smart att hacka upp det och på fördelat på x antal dagar. Så att lite så här, bara styrketräning, muskeltillväxt, basics.
Ja, men det här var riktigt så här, Brian förklarar. Och det, men om vi ska förkorta, eller vad säger, sammanfatta det kan man säga att det man egentligen gör, och det är lite intressant, vi bygger inga muskler på gymmet. Utan egentligen bygger vi musklerna efter vi har varit på gymmet. Och det vi gör egentligen är att vi bryter ner musklerna på gymmet. Mm. Och sen är det återhämtningen och sömnen som bygger våra muskler. Mm. Så det är utanför gymmet vi bygger dem.
Ja, men det har du helt rätt i. Det är liksom kosten och kostsömn, vila. Mm. Som sen gör att det kommer upp där.
Mm. Och jag är så fascinerad om man ser de här som då kör. Ja, men säg att de börjar sina träningspass med en timme, en och en halv timmes cardio. Mm. Och sen så kör de sen styrketräning. Sen kör de alla dagar i veckan.
Ja.
Så att kroppen får aldrig chans till att bygga. Det är klart, man ser tränad ut på det här sättet. Men men du bygger inte riktiga muskler på det sättet.
Nej, du behöver den där återhämtningen. Och sen om du kör mycket hela tiden och liksom just den här kombinationen styrketräning cardio, det går absolut, men det beror lite, det blir också, jag sa det här med 2-4 set per muskelgrupp per vecka, att det blir en slags gyllene medelväg som funkar för de flesta. Och jag fattar folk som är så här, jag kan bara vara på gymmet 2 dagar i veckan och då vill jag få till kondition och styrka på de passen. Jag köper det. Ska du bygga muskler, då lär du separera dem. Och ska du bygga kondition så lär du också separera de passen. För att på ett eller annat sätt, för du kommer ändå lägga den ena träningen före den andra, vilket gör att du kommer bli påverka träningen som du gör efter. Så lägger du konditionen först så kommer ju styrkan, du kommer inte kunna köra lika intensivt. Och lägger du styrkan först så kommer förmodligen konditionsträningen bli lidande för att musklerna är trötta. Så därav så den där med, jag fattar det för motionären liksom, men man ska inse också vad det innebär.
Ja, det går liksom inte. Det går inte om du har tränat på riktigt och kör liksom två typer av träning och ge allt i båda.
Nej, det blir ingen hit. Men jag tänkte så här, vi dundrar in i din resa som startade för tre och ett halvt år sedan. Var en recap för de som kanske inte har lyssnat på alla. Mm. Liksom, vad var det som föranledde att du drog igång liksom,
ja, men det är så många yrketräning. Ja, men styrketräning var väl, det var väl någonstans att komma i form. Det var långa historier, var liksom dels en spegelbild som jag inte var särskilt nöjd med. Dels en läkare som började peka på att jag hade börjat följa med livsstilssjukdomarna. Mm. Och jag var då envis och sa att jag vill inte ha några mediciner. Och han tyckte jag skulle ha mediciner. Vi kom i riktig clinch med varandra.
Ja.
Han triggade igång mig. Och sen så min försynta sambo som då tyckte kanske att jag borde gå ner lite grann i vikt, och jag kommer till en dag där jag blev, hon säger detta på morgon, och jag vaknar väl upp och blir riktigt förbannad på henne. Tänker, ska jag lämna henne eller vad ska jag göra? Men det gjorde jag inte, utan så det var riktigt så här väckarklocka, och hon sa det inte på något sätt på ett otrevligt sätt, men jag tyckte, men fan, duger inte som jag är. Och då gör jag faktiskt, jag är god vän med min exfru, vi har bra relation, och vet att hon har precis också satt igång, jag tror att hon körde Viktväktarna, jag kommer inte ihåg detta, så jag ringer till henne, och då säger hon liksom så här: det är klart du ska gå ner i vikt, du kan inte gubba till den nu när du har en 14 år yngre sambo. Så nu skärper du dig. Så jag är egentligen min försynta sambo och min mindre försynta exfru att tacka lite grann. Så jag drar igång och börjar liksom träna, och jag började gå ganska mycket.
Ja.
Och jag la om kosten rätt mycket och tappade rätt mycket i vikt.
Mm.
Gick till gymmet, tränade på lite grann, och sen började liksom bli bättre och bättre resultat. Och när jag hade fått ner vikten lite grann, då blev det ännu mer liksom, började lite mer seriöst och styrketräna. Körde en träning, jag vet inte om du har testat det, körde en sån här German volume
training. Absolut, det är skitjobbigt.
Skitjobbigt, det är fruktansvärt jobbigt, och där man då kör samma övning 10 set gånger 10 repetitioner. Och sen kör man en kompletterande övning som är oftast 3 gånger 10.
Ja.
På detta. Och började få bättre och bättre resultat, och sen så, och sen började jag känna, ja, men det skulle vara kul att se hur långt kan man komma då i en mogen ålder. Så jag började kolla på coacher, följde massa coacher, och så kom jag på att en kille som är nere i Malmö, som jag handlade kosttillskott av, tävlade på rätt hög nivå, och han coachade, och vi bestod alltid och pratade mycket. Så att jag frågade honom om han hade lust att coacha mig, och det hade han, och vi var igång. Och sen vet du, sen blev jag utmanad när jag var konferensier på fitnessfestivalen, att börja. Jag fick en friplats på Lucia på Kollen som en gåva.
Yes.
Jäkla gåva förresten. Och då blev det på liksom för fullt allvar. Och då blev det liksom en elitsatsning.
Ja.
I väldigt sen ålder.
Mm.
Och på den vägen är det är en lång historia.
Ja.
Men ingenstans i det här har det funnits den här planen, utan egentligen har bara liksom velat utmana mig så långt det har gått.
Just det.
Så allt det här med målsättningar, strategier, alla de här sakerna, det har jag inte haft den minsta fundering på, utan bara hela tiden sett att det har blivit förbättringar på detta. Och desto mer förbättringar jag har sett, desto mer har jag triggat igång, och desto mer har liksom träningsivern kommit, desto mer sugen har jag varit liksom på att laga mat, fixa mina matlådor, alla de här bitarna.
Ja, men du hade ju det motivationstipset här för något avsnitt sedan, liksom framgång föder hunger på mer framgång, att får man framgång så blir motivationen högre, och så liksom det ger en, och på samma sätt åt fel håll, liksom att en negativ spiral blir ofta att det blir lite käglar som faller, ja, men kommer ur träningen, maten blir sämre, sömnen blir sämre, sämre prestation på jobbet, kanske möjligtvis till och med sämre prestation i familjelivet och så vidare och så vidare.
Och sen var jag var väl i vid tidpunkten när jag startade en soft potatis, som man kallade mig i någon intervju där. Men jag visste rätt mycket. Jag har tränat liksom på allvar långt tillbaka i tiden. Liksom ja. 30 år tillbaka i tiden.
Yes.
Eller 25 kanske. Och så har jag hållit igång med styrketräning ändå under hela den här resans gång. Men inte på något allvar. Det är liksom kört det här klassiska.
Ja.
Men jag
går till gymmet.
Jag går till gymmet, men jag vet hur jag ska träna.
Mm.
Men jag har aldrig för nu vetat hur tufft det är att egentligen träna.
Ja, det är spännande. Innan vi går in på liksom exakt din din secret sauce här som du och Robban har kokat ihop. Så tänkte jag, det finns ju en stor fördom och en felkunskap liksom, kring att det inte går att bygga muskler i liksom äldre ålder, nu är det en citattecken liksom, vad det nu är för någonting. Men uppenbarligen så går det ju. Vad har du att säga kring det?
Jag har väl också trott att det har varit mycket tuffare att vara äldre att göra det. Jag tror inte vi kan skylla på åldern längre. Jag har precis samma sak som jag tittat på rätt mycket studier på detta. Vi kan inte skylla på åldern.
Nej.
På detta. Däremot kanske det blir en annan typ av livssituation när man blir äldre,
ja,
än när man då är 20. Men rent fysiologiskt så kan vi inte bara skylla på åldern. Då har de sett på var det inte någon studie på lite med 85-åringar som visade?
Ja, nej, men det var GIH, gymnastik- och idrottshögskolan. Så var det en doktorsavhandling här som släpptes förra sommaren. Jag kan länka in den i avsnittsbeskrivningen där man hade 10 stycken yngre, jag tror det var män då, och sen hade man 10 stycken äldre. Nu är det inte exakt åldern, jag tror att det var upp mot liksom 80-årsåldern, där man testade dem. De fick träna ett tufft styrketräningspass och sen fick de någon så här hög proteinhaltig dryck efter. Och sen gjorde man en sån här muskelautopsi, eller liksom man tar ett prov så kollar man liksom hur... Och då var det samma stimuli på musklerna, både för de yngre som de äldre, att de blev liksom påverkade. Så alltså att båda kan bygga muskler i samma utsträckning. Det jag kan, om jag bara tar mig själv som är liksom i medelåldern, jag upplever att jag kunde köra mycket tuffare oftare. Det är längre återhämtning mellan passen, liksom nästan varannan dag, där jag tidigare kunde ha kört liksom, rätt eller fel, men kunde i alla fall bränna på liksom, 3, kanske 4 dagar i rad liksom, innan jag började känna att men nu är det nog läge att pausa här. Så det är väl kanske en skillnad, men det kan ju också vara ganska individuellt också. Hur pass...
Beror på hur mycket du kör och på vilket sätt du kör också.
Ja.
Nej, men det jag märker framförallt är väl vårt största organ, huden. Det är väl den som inte riktigt hänger med när man blir äldre. Den blir väldigt skrynklig.
Ja.
Det blir lite russinform av huden, vilket man får kämpa mycket i och med att man går ner i vikt och detta. Den hänger inte med. Elasticiteten på det sättet hänger inte med.
Nej.
Och sen känner man väl att i vissa övningar så har man inte den här fullständiga rörligheten.
Nej.
Vilket jag försöker bygga upp nu så mycket jag kan.
Men den måste man underhålla, den tappar man ju med åldern. Sen är frågan, tappar man den för att man tappar den rent så här fysiologiskt, eller för att man har stelnat till sig helt enkelt, och sitter och blir stel i sin livsstil, så att det blir också...
Ja, men det är jättemycket hönan ägget hela tiden, vad som är som det handlar om. Men generellt sett tror jag liksom att men man kan bygga muskler i äldre, som äldre. Det går.
Så den kan vi bara slänga i soptunnan.
Ja, men jag tycker det finns för många studier som visar på att så är fallet. Sen kan du blir liksom inte 100 meter sprinter som 65-åring.
Nej.
Inte på OS-nivå.
Nej, men man kan komma väldigt långt. Men jag tror att det här också så här gamla liksom fördomar och felkällor, att det blir också lite så här, det blir en skön kudde för många att landa i, att men det är så här det ska vara, det spelar ingen roll, men när man blir, då ska man liksom lugna ner sig, man behöver, alltså...
Ja. Åldern tar ut sin rätt.
Lite så.
Det är mycket så här...
det är ganska bekvämt att landa i den, liksom...
Sen ser man inte så jättemycket äldre man ser på gymmen.
Nej, det gör man ju inte.
Tyvärr. Man ser en del, det beror på var man går någonstans, så ser man en del äldre på detta. Många som då faktiskt har hållit igång under hela livet, som är väldigt starka.
Yes.
Det är kul att se.
Men jag tror, men gymmen har nog en hel del att göra där på den fronten, att bli attraktiva för äldre. Jag upplever också som det, att sådana som har hållit igång i livet och har blivit äldre nu, de fortsätter liksom. Men kanske de... ja, äldre som skulle behöva styrketräna mest eller konditionsträna för den delen, de kanske inte riktigt hittar in till gymmen av olika saker. Så att...
Sen tycker jag faktiskt gymkedjorna gör lite fel med sin seniorträning.
Mm.
Och också att man pratar om det här, man vill absolut kan ta i lite grann om ni vill.
Ja.
Det är lite grann detta ungefär, det man gör det till någon, man trycker ner som lite med en bebis. Det gör inte ont i kroppen, det är inte farligt.
Nej.
Och vi lyfter lite lätta vikter tillsammans i grupp och sen fikar vi efteråt.
Ja.
Så att man gör det på ett lite barnsligt sätt på något sätt. Man pratar till de äldre på ett barnsligt sätt.
Ja, nej, det är mycket där tror jag i den. Jag menar, jag tror på gymmen, många gym har ju seniormedlemskap. Jag tror att det är typ från 55 och uppåt.
Ja.
Vilket är så här, ja, en 55-åring och en 85-åring. Om vi bara tar en genomsnitt av hur deras livsstil ser ut och hur det, så är det ganska stor skillnad däremellan. Sen kan det ju finnas såklart superpigga och liksom aktiva 85-åringar och 55-åringar som är liksom på väg in i graven. Liksom. Men jag tror också det är ett problem om man bara buntar ihop liksom från 55 till 85. Det finns ju ganska många olika submålgrupper. Och sen tror jag framförallt att nu kommer en generation som blir 55 plus som har haft en livsstil, tränat på gym, tävlat i Ironman och allting.
Ja.
De kommer ju inte identifiera sig med någon så här,
nej,
sitta på en pilatesboll och lyfta en 3 kilos hantel i grupp och sitta och fika efter passet. Tyvärr, de kommer inte gå igång på,
nej,
det.
Så jag tycker gymtjejerna själv får skylla sig lite själv att de inte gör mer, ja, att de inte har en större förståelse för de äldre.
Mm.
För de äldre vill inte känna sig, de
vill, nej, inte, vill känna sig gammal.
Nej. Nej, de vill inte känna sig så gamla.
Nej. Nej, så poppa till kommunikationen där, så kan bara där kan det ju vara en stor skillnad. Sen tror jag att många är livrädda så här, att man har gamla på bild och då tror de yngre som alla då av olika anledningar vill åt att de blir rädda för, ja, men är det här bara pensionärsgym? Det är liksom,
ja.
Nej, och varför kan inte de samsas på samma ställe egentligen?
Nej.
Där är friske svinbra på,
ja,
era, alltså få mixen av åldrar och sådär.
Ja.
Så där, de lyckas nog vara lite mer tilltalande till ett bredare spann. Ja. Så. Men du, jag är nyfiken, hur ser liksom ett typiskt träningspass för dig ut? Kan du gå igenom liksom hur
det
är fördelat?
Ja, men vi har haft olika upplägg och jag är då så dum så att jag ska tävla igen.
Mm.
Det blir nog i december, Lucia-pokalen, eventuellt en tävling innan också, beroende.
All right, ja.
Några veckor innan. Och då är det väl specifikt som vi har jobbat nu, det är första året som jag liksom egentligen på riktigt kan satsa. Och då börjar vi året med att titta på vad är det för muskler som behöver byggas upp och prioriteras.
Mm.
Och då försöker vi få upp volymen över axlar och få ut ryggen, ja, så man får den här V-formen riktigt. Och då prioriterar vi att la mycket träning kring dem med mycket mer sätt och mycket mer repetitioner.
Mm. Som man sår, skördar man.
Så exakt.
Lägga krut på de musklerna du vill bygga.
Ja, och Robbans filosofi är att man jobbar med väldigt många sätt och jobbar med höga repetitioner.
Mm.
Det är som man då kan säga lätta vikter.
Ja.
Men lätta vikter finns inte. Det finns inga lätta vikter egentligen, för alla vikter blir tunga i slutet.
Mm.
Så att man jobbar till det begreppet, om man säger failure, att man jobbar till man inte får upp liksom vikten fler gånger. Man kör slut på muskeln helt och hållet.
Ja.
Så att alla övningar som vi gör, det är att man kör slut på muskeln. Och då ligger man på typ mellan 10 och 15 repetitioner
mm.
på detta.
Yes. Och jag kan säga, det skulle inte säga så lätt, Victor. Medel, det är ju inte så här en kilo hantel.
Nej. Utan då blir det blir rätt plågsamt. Ja. När man kör det här så blir det blir väldigt plågsamt i slutet. Mm. Kör man 6 repetitioner, ja, då blir kanske 5:e och 6:e repetitionen rätt tuff, ja, och elak. Här blir liksom elakt från typ repetition 9 till 10. Så man har rätt många repetitioner där det gör ganska ont i kroppen.
Ja.
Och det gör ont i kroppen.
Och hur många set? Kör du 10 set på en sån eller färre set?
Ja, men nu kör vi väldigt mycket. Så att nu ligger vi på ett träningspass ligger faktiskt upp mot en 30 set.
Ja, inte samma övning.
Eller? Nej, olika övningar. Ja. Men totalt på ett pass.
Mm.
Så då hade vi mycket, då hade vi väldigt...
Som du kör rygg, då är det som 30 set.
Då är det typ 20 set rygg.
Ja.
Och det kommer många då som kanske lyssnar på detta som är Peter och säger, det är väldigt mycket.
Mm.
Men vi har kört på det sättet.
Ja.
Och jag har liksom sett på Robbans egen tillväxt nu, han ska tävla i EM och han kör samma typ av träning själv.
Ja.
Och är en stor vän av detta. Och hela teamet som jag är med i då, vi kör på väldigt mycket högreps.
Mm.
Så att på det sättet har han byggt upp det. Och för nytt för mig har varit att man många gånger har tränat de små muskelgrupperna före de stora.
Ja. Som är lite tvärtom mot kanske vad traditionellt.
Så. Exakt. Och det är som att vad pratar liksom att man kör axlar före bröst.
Mm.
För att axlarna kopplar du in rätt mycket när du tränar bröst.
Ja.
På detta. Här, när man då har kört axlar färdigt och sen kör bröst. Då har man inte mycket kraft kvar i axlarna att koppla in.
Nej.
När man kör bröst. Så då blir brösten väldigt plågsamma och det blir inte jättehöga vikter.
Nej.
Som man kan köra då. Så vi har kört den typen av prioriteringsträning generellt sett och allt egentligen då utifrån det målet som man ska liksom bygga i mäns fysik, där man ska ha en fysik där inte benen, det är bara vaderna som syns, utan man tittar mycket på proportioner.
Ja. Men vad har man, långa så här surfshorts då?
Långa surfshorts, men det är liksom badpojkeklassen.
Mm. Men tränar du ben också eller?
Ja, nu tränar jag ben också.
Ja.
Nej, för det tycker jag är viktigt.
Ja, jag tycker det är lite löjligt så här, man de här superhero överkropparna och sen kommer ett par sugrörsben.
Nej.
För mig är liksom proportionerna och liksom ändå så här symmetri.
Ja, ja.
Viktigt. Men så här, du tävlar och det finns vissa kriterier att så här ser det ut i den. Så att det ska man ju också med sig när man lyssnar på ditt träningsupplägg här och liksom målsättningen och det styr hur träningen sker. Så att för en motionär som är så här, jag vill allmänt bli starkare, då lär du träna på ett annat sätt.
Exakt. Och just nu så tränar vi, då kallar han det sin recovery-träning.
Mm.
Som jag blev jätteglad för. Jag tänkte, nu blir det 8 veckor lite lugnare.
Ja.
Det blev det inte. Utan det är stentufft. Men man bara tränar en muskelgrupp per vecka.
Ja.
I veckan.
All right.
Så då är dag 1. Då är det strax över 20 set rygg. Och vi tränar ryggen med jättemycket isolerade övningar. Mm. Vilket gör att man tränar utan att typ kunna koppla in benen.
Ja.
Någonting. Och sen bicepsövningar, isolerade som avslutning.
Ja.
9 set.
Så vad kan en isolerad ryggövning, bara så att lyssnarna kan förstå?
Ja, men en typisk isolerad, det kan vara när man säger, man drar latsdraget, man sitter och drar ner, du har ett smalt handtag.
Ja.
Och sen låser man ryggen så mycket som möjligt och försöker liksom få ihop skulderbladen och klämma åt skulderbladen så mycket som möjligt.
Yes.
Så man är i ett, inte kopplar in andra muskelgrupper mer än i det här fallet ryggen och sen får biceps lite grann såklart. Det, lite grann det går.
Yes.
Dag två är då framsida lår och vader.
Yeah.
Dag 3 är bröst och triceps. Samma sätt där, strax över 20 set bröst och sen så 9 set triceps. Och det jag ska träna idag är då axlar och mage.
Ja.
Och sen i morgon, då är det baksida lår. Och så tränar man vaderna på alla de här musklerna som finns i vaderna. Så man tränar med olika vinklar.
Ja.
Vinklar med inåt, man trycker inåt, trycker utåt och trycker rakt fram.
Mm. Ja, vaderna är speciella. Det är väldigt mycket muskler och de är med i allt du går och står och allting som du gör. Många kör ju kanske så här olika tåhävningar stående eller sittande i maskin, men det finns mycket att jobba med där. Särskilt typ ni som springer mycket borde kolla rätt mycket på olika varianter på vaderna, som också ofta blir ett problem för många löpare, att det strular, gubbvader och grejer.
Och vaderna kan man säga, då måste man köra så jävligt hårt. Eftersom, precis som du säger, vi använder dem hela tiden, när vi går och när vi hoppar och allt använder vi vadare till, så ska det hända någonting med vadträningen, då måste man plåga dem riktigt. Det är riktigt, det måste bränna rejält, och det bränner rejält när man tränar vadare, vilket de allra flesta inte tränar.
Nej.
Och de tränar inte det på riktigt när man gör de här sakerna. Men nu är det som sagt, de här typen av pass som vi kör just nu, kanske inte man ska börja med.
För att, nej, det skulle då bli nog nästan sjukhusvistelse, ja, skulle jag titta, jag menar, en nybörjare.
Den här veckan har jag haft, då blev det faktiskt 3 dagar i rad, baksida lår, rygg och sen så framsida lår efter det, vilket gör att jag har ont i hela kroppen.
Ja. Ja, så man kan säga hans programmering då, det som du går från överkroppens baksida till underkroppens framsida, sen går du till överkroppens framsida till underkroppens baksida, liksom för att vila musklerna.
Så det blir en veckas vila mellan var muskelgrupp, vilket gör att det är det han kallar för recovery, att man då verkligen tar ut den muskeln till max, och då får den bygga under den här veckan.
Och kör alla veckans set och reps under ett pass i muskelgruppen.
Ja, och det känns ganska bra tycker jag på det sättet, men det är jäkligt jobbigt.
Ja.
Det är fruktansvärt jobbigt.
Ja, men för kollar man liksom teorin med styrketräning, så spelar det inte så stor roll egentligen om du gör alla veckans pass eller repetitioner på ett och samma träningstillfälle, eller om du sprider ut det. Det verkar vara lite skitsamma, men just Robbans då recovery, just att om du vill få en lång vila så att den hinner återhämta sig maximalt emellan, så är det smart att packa ihop det på ett pass. Men det är sjukt jobbigt, och hade en nybörjare eller som jag som inte tränar på det sättet kört ett sånt pass, då kan jag säga att då hade det behövts 2 veckors vila förmodligen, för att den träningsverken hade blivit från Mordor.
Ja, men en av dem som har haft absolut bäst ben genom tiderna, Tom Platz, en gammal byggare, han körde benen var 14:e dag.
Ja.
Enligt vad han sa, men han körde så jävligt hårt under det här, och han hade sådana här monsterben i sig. Så att det är väl det som är, om man säger, tittar man muskelbyggnad, så på gymmet är det väl det här som det handlar om.
Ja, exakt.
Du kan väl kontra sig med någonstans, man säger, ett mer motionspass.
Ja, men exakt, alltså det är ju så här, nu som sagt, du ska ju tävla och du ska bygga muskler liksom för ett specifikt tävlingssyfte. Om man är så här allround motionär, ska träna och vill liksom bli lite mer muskulös och starkare, ja, men då finns det smartare sätt, alltså det finns nog sätt att göra det på som blir, ja, men det blir, och dels blir lite snällare, du kommer inte få den här brutala träningsverken, och det behöver inte vara som, också motionärer så här, de många har liksom inte mer än kanske 2-3 pass max per vecka som de lägger på i gymmet, och då kommer ju, för att få till allt som man behöver få till under en träningsvecka, så kommer ju de passen behöva se ut på ett visst sätt, förmodligen helkroppspass eller liksom överkropp, underkropp, om du kör 2 pass per vecka till exempel. Så Ja, så att allt utgår ifrån vad är syftet liksom, med det man pysslar med kommer ju styra väldigt mycket hur träningen faktiskt kommer eller behöver se ut. Mm.
Men generellt sett tycker jag att man ska säga, våga ta i, men var ändå snäll mot kroppen.
Ja.
Att om man inte har teknik för marklyft på detta, då kanske inte man ska hålla på med marklyft. Jag undviker knäböj på detta, kör i benpress istället.
Ja.
Så att lite grann måste man vara snäll mot sig själv också. Undvika de här liksom uppenbara skaderiskerna.
Absolut, vad smart där. Det är bättre att kunna träna och liksom, än att du liksom prompt måste. Jag har ju min buggyövning, det är ju knäböj med skivstång. Det finns ingen övning som har ställt till det så mycket i ländryggen genom åren för mig. Förmodligen dålig rörlighet och liksom bara... Många så här träningsuppehåll som har blivit, det har blivit efter knäböj med skivstång på nacken. Så att den struntar jag kör med hantlar eller kettlebells eller benpress i maskin funkar också såklart.
Men sen är det liksom, du var inne på det här med hela muskelbyggnaden i sig. Jag menar, du pratar om gymmet i sig. Men där det egentligen bygger sig muskler, det är liksom under sömnen.
Ja.
Att se till att få återhämtningen. Att man verkligen sover.
Mm.
Där händer mycket och det är, kan man få till 8 timmar sömn per natt. Det är liksom någonstans optimalt.
Ja.
Så att vi kan inte bara tro att det är gymmet det sker. Och sen det andra är mängden, faktiskt få i sig protein.
Mm. Ja, men det är viktigt det du säger, återhämtningen där, och det är också så här, sömn är en sak, men det är så här, jag upplever många av mina PT-klienter och folk som har kört olika grupper och bootcamps med mig, att de har väldigt busy liv, det är högpresterare i arbetslivet och sen är det familjeliv som ska fås till, man har väldigt mycket som stressar på. Och så ska man dessutom leva upp till att liksom hålla upp en bra fysik och liksom allt det där. Att det kan ju också vara en grej som faktiskt gör att du inte lyckas bygga muskler eller få de träningsresultat du vill, oavsett om det är styrketräning eller kondition. Att du har för mycket grejer som stressar kroppen, så du får inte den här återhämtningen oavsett om du sover tillräckligt. Så liksom, då, too much going on.
Och då blir det ännu värre att du försöker både göra en satsning på gymmet, satsning på jobbet, satsning på familjen, satsning på allt på det här.
Det blir svårt.
Det är skitsvårt. Det måste vi ha respekt för också.
Mm.
Så att Det är väl mer att ta det på allvar, lära sig att man bygger muskler och sen så se till att få i sig bra med protein.
Ja, men det är bra. Vi stänger muskelbyggandet för den här
gången. Nej, vi ska på både du och jag träna idag.
Ja, jag ska träna efter det.
Ja, jag med.
Fredag eftermiddag spelar vi in det här, så att innan det blir helg och lite lugnare tempo så blir det definitivt ett träningspass. Det är sen gammalt.
Japp.
Du, motivationstipset.
Motivationstipset är i det här fallet, jag har haft en skit i det du lista i ett tidigare avsnitt. Nu säger jag skit i målen.
Ja.
Och där kommer många tycka, men det här ska man inte göra. Jag har lärt mig att man måste sätta mål.
Mm.
Och många har då lyssnat på konsulter och då säger de smart.
Ja.
Smarta mål. Och det är en teori, SMART. Specifika, mätbara, nåbara, realistiska och tidsbundna ska alla mål vara. Började på 80-talet, hoprafsad teori, finns ingen större evidens i den.
Nej.
Alls, men alla kör med detta. Och jag säger att det här med att allt ska vara specifikt, allt ska vara mätbart, det är så lätt. Det är lätt i teorin att sätta de här målen. Och jag säger många gånger, vi sätter alldeles för fega mål när vi sätter dem. När jag började min resa, då vägde jag 115,6. Och då var jag tvungen till att fylla i en app för att komma vidare i den appen. Då måste jag tvungen att sätta ett mätbart mål. Och då satte jag 100, såklart.
Ja.
När jag tävlade var jag nere på 81,4.
Mm.
Jag skulle aldrig drömma om att sätta 81,4, för då hade man alldeles säkert trott att det hade misslyckats. Det är för långt fram.
Ja.
Så man sätter ett lite mässigt realistiskt mål på detta, det som man tror man ska nå.
Mm.
Och sen är det liksom realism. Jag hade ingen aning hur snabbt det skulle gå.
Nej.
Och tidsbundet. Varför ska man ha tidsbundna mål med hälsan, att nu fram till sommaren ska jag gå ner så här mycket? Och jag säger, bättre skaffa en schysst livsstil, mer så här kan jag leva under en längre tid. Det är inte så svårt att hålla ut 16 veckor och plåga sig någon 16 weeks of hell. Det är inte så jäkla svårt. Det är ingen jättebedrift, 4 månader av liv.
Mm.
Men se hur det gått för de flesta. Så att jag menar med, hitta med en livsstil. Var lite snäll mot dig själv.
Bra, jag tänkte träningstips, så blir det just på temat här med, kring styrketräning, och då man har som mål att bygga lite muskler. Så ett, kontinuitet. Du behöver få till en regelbundenhet. Sen om det är en gång i veckan där du bränner på med allt, eller om det är, som jag föreslår som motionär, hackar upp det på i alla fall 2 eller kanske 3 pass per vecka, men att du håller i det över tid. Absolut viktigaste, det här med att falla ifrån tyvärr. Det tar lång tid att bygga upp, det tar väldigt mycket kortare tid att tappa det du har byggt upp. Så många är ju ganska konstant, det blir liksom sån evighetsloop. De bygger upp lite grann och så en månad borta, då börjar du nästan på noll igen.
Mm.
Protein, du var inne på det, superviktigt att få i sig. Det är liksom musklernas byggsten, kan inte liksom underskattas i det här, eller överskattas i det här sammanhanget. Att ligga på ett litet kaloriöverskott om du ska bygga upp, så att du kan inte deffa samtidigt över tid och samtidigt ska bygga muskler. Det är liksom en ekvation som inte riktigt går ihop. Så att dina förberedelser också för tävlingar, det är ju tydligt liksom vissa uppbyggnadsperioder och sen mer lean-perioder där du ska bli av med liksom oönskad, ja, bland annat vätska och fett liksom.
Mm.
Så att där kanske många går bort sig, att man håller på kosten otroligt hårt, nästan liksom i kaloriunderskott samtidigt som man då ska bygga. Så att inte optimalt läge för kroppen. Sömn och vila, se till att få det. Och mitt råd som alltid, ät riktig mat. Och vad är det då? Ja, men lagad mat från grunden på bra råvaror, så kommer man sjukt långt. Så att skippa skitmaten och halvfabrikaten.
Mm. Kloka råd, tycker yes. jag.
Ja, men vad bra, vad bra. Har du något recept, något gott till oss den här veckan?
Nej, eller? Gott vet jag inte. Ja, men det är gott. Det kommer ni inte tycka när ni lyssnar. Men jag avslutar varenda kväll med att köra en caseinpudding. Caseinet är det långsamma proteinet.
Ja.
Och då kör jag med caseinpudding, gör en liten pudding av detta, rör ihop, sätter in i frysen så den blir riktigt kall i sig. Tina lite blåbär, har lite rostade mandlar på detta som min sista måltid. Så att, och det gör jag varenda kväll kör jag den här. Och vill man då göra det lite finare, ja, men då kan man fluffa till den med elvispen och få i lite vatten till efter den har stått i frysen ett tag.
Just.
Så det blir liksom en proteinfluff. Yeah. Men det orkar inte jag. Nej. Utan jag tycker det
är som en glass.
Det blir som en sorbet på något sätt.
Yeah.
Men det här blir väldigt gott. Så att jag lägger ner omsorg på mina mandlar, jag lägger ner omsorg på mina blåbär och jag väljer dem med någon god chokladbollsmak eller chokladtryffel eller något sådär. Så det blir som en god efterrätt. Så jag längtar faktiskt efter den varenda kväll.
Yeah.
Och det här kör jag alltid.
Låter gott. Det är lätt hänt. Jag tror många har den utmaningen att man blir sugen på kvällen och sen, vad fasen ska jag ta? Och så blir det, jag vet inte, glass eller någonting annat liksom. Mackor. Eller liknande, så det var bra tips.
Ja. Och det är väl lite grann som allt det vi pratar om, att när man hittar vanorna, det är inte många som för sig att göra liksom en caseinpudding i sig, men när man väl gör det, så är det är gott.
Ja.
Man vänjer sig vid det, man längtar efter detta. Och jag längtar inte efter de här skitsakerna. Jag har svårt att hitta de här sakerna just nu.
Yes. Ja, men det är bra. Vi lägger upp på Instagram receptet. Det är ju ganska enkelt, men vi lägger upp det ändå. Så finns de där i vårt kartotek av kosttips.
Exakt, och det lär inte vara någonting som serveras på Nobelprismiddag eller på någon bättre Guide Michelin-krog.
Men det är inte raketforskning ofta.
Nej, och egentligen mycket av det vi har pratat om då är inte raketforskning heller. Det har man vetat under rätt lång tid.
Att det är många som vill få det till det för att man ska ha någon nyhet. Jag menar, fällstidningarna och liknande, om de skriver ut, ja, ät bra, sov bra, träna, alltså vem köper den? Men om det står bästa metoden att bygga liksom starkaste musklerna på kortast tid, då för att så bara, åh, men vänta, vad är det här nu?
Ja.
Vad är det här?
Ja. Så. Och det är träningsbranschens stora problem. Då har vi tyvärr många, om man säger, stora aktörer också ger sig in i de här liksom kortsiktiga lösningarna.
Ja.
Och det är väl det som jag tror om vi är där vi börjar någonstans. Vi måste ha realism i detta.
Mm.
Man får inte stora bulkiga muskler genom att gå på gymmet en gång. Då skulle alla ha stora bulkiga muskler.
Ja, och det har vi inte.
Nej.
Bra, jag tänkte ta som avslutning veckans snackis. Och då är det kanske för de flesta lyssnarna här, så är det kanske ingen mässa som man känner till sådär. Men FIBO, som är världens största träningsbranschmässa, går i Köln, på Kölnmässa varje år i mars-april. Det här var förra veckan då, så för 2 veckor sedan när det här avsnittet går. Och då är det en stor business to business del, det var mest där jag var i form av liksom sweaty business och bevakar träningsbranschen så med ny utrustning och prylar och grejer, och sen har en enorm del som är konsumentdelen då, och den drar igång framåt helgen, så den var jag inte på, men vi har sagt att nästa år så åker vi på den och spanar ihop.
Det skulle bli jättekul.
Ja. Men vad tar jag med mig därifrån lite grann? Nej, men det är alltså styrketräning, lite temat för det här avsnittet, men liksom styrketräning på olika sätt, antingen liksom frivitsträning, klassisk styrketräning i maskin, styrketräning i grupp på olika sätt. Det fanns så många olika koncept för att möta upp det här liksom aldrig sinande behovet av styrketräning som är en stor generell trend på marknaden. Så att det såg man väldigt tydligt. Och det ska bli väldigt spännande att se, för det brukar alltid bli en trend och sen en mottrend. Och då är frågan så här, kommer kardiodelen utav gymmen göra en comeback? Och jag har sett lite försök här från vissa utrustningsleverantörer att liksom bygga upp en liten fake trend kring att kardioträning är on the rise. Och det kanske den är på vissa håll, men det är väldigt tydligt att konsumenterna sätter trenderna på ett helt annat sätt än tidigare. Du var inne på det i förra avsnittet att de stora företagen med sina marknadsföringsbudgetarna lanserade produkter som satte trender. Och så är det inte riktigt i träningsbranschen längre, utan det är mycket som formas i sociala medier, så får det spridning. Jag menar, hela den här grejen med rump- och lårträning som har varit superstark i många år nu. Alla utrustningsleverantörer har olika glutmaskiner liksom. En gymlek och ett svenskt varumärke, de har en hel serie som de kallar det för Booty Corner, tror jag.
Mm.
Så liksom bara för att rikta de här muskelgrupperna. Så trenderna formas mycket av konsumenterna. Någonting annat, lite så här på recovery-fronten, växer, och det ser jag på gymmen, kommer det komma allt mer. Det är liksom cold plunge, alltså man verkligen hoppar ner i kalla tanks kan man säga då, där en eller två personer får plats, kryoterapi, massa olika rödljusterapi och grejer. Det var väl de liksom stora kanske trenden. Sen allmänt sådär pilates men framförallt pilates, och pilates i sådana här megaformer maskiner som jag har aldrig testat, det måste göra det någon gång, men det kanske inte är min träningsform riktigt, men det ser man ju också växer otroligt mycket.
Mm.
Och generellt sett Asien, mycket varumärken därifrån som dundrar in på marknaden.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Det händer mycket nu egentligen.
Verkligen. Så ja, men så det var lite från Fibo. Om man vill lyssna mer kring det här så är Sweaty Business podden som släpps nu på onsdag den 24, så är det ett trendspaningsavsnitt från Fibo med lite djupare, eller ja, så djupt är det inte, men lite mer då om Fibo-mässan och de trenderna helt enkelt. Mm. Men om ett år så vet du, då har vi varit där bägge två, så då kan vi nog fylla ett helt avsnitt bara med det.
Det tror jag också. Men det här var superkul att prata muskler.
Mm.
Och det är väl egentligen bara att säga till alla som lyssnar nu, träna.
Ja.
Träna, träna, träna. Sluta ät skitmat.
Mm.
Och må gott.
Bra slutord. Hörrni, häng med på vår Instagram. Det är där vi är mest aktiva i sociala medier, förutom då på våra privata profiler, både på LinkedIn och Instagram. Men thelabrats.se på Instagram så ligger ju våra träningstips, motivationstips och kost och ja, lite annat smått och gott. Stort tack för det.
Tack.